Du får redigera dig själv sen.
Det vet man inte, va? Och en lyssnar ser du vara färdig på det. Förspänkt på sånt här. Okej,
okay, bismillah. Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Du lyssnar på poddavsnitt 118 och idag ska du få lyssna på Gulduren Barbro Höll som konverterade till islam redan 1994. Det var samma år då Barbro antog sitt nya namn Gulduren. Tidigt 90-tal var en tid då man inte kunde hitta mycket information om islam på nätet och en tid då det fanns väldigt få böcker om islam på svenska. Gulduren tog den svåra vägen och lärde sig turkiska för att förstå och få mer kunskap om islam. Det var ingen liten bedrift, det måste du hålla med mig om. Idag arbetar Gulduren som HR-chef på Cordoba-skolan i Kista. Vårt samtal leder naturligtvis till varför och hur skolan startades och vilken profil som skolan har idag. Vi pratar om varför Cordoba-skolan värdesätter mångfald bland såväl eleverna som bland personalen. Vi diskuterar debatten om religiösa friskolor och om vilka konsekvenser som skulle bli om politiker väljer att förbjuda slöjan i skolan. I slutet på vårt samtal delar Gulduren med sig av en viktig koranvers som har följt henne under hela hennes muslimska liv, under svåra stunder och som även sitter på hennes vägg där hemma. Det blir en djup diskussion kring denna vers och hur vi skiljer på bland annat kultur och religion, speciellt när kulturella normer går emot islams läror. Koranpodden har blivit idag ett viktigt stöd för många nya muslimer i vårt land som via intervjuerna kan vinna nya insikter och kunskaper om sin tro. En ny muslimsk syster skrev nyligen på Koranpoddens Facebook-sida följande. Jag som inte känner så många muslimer och inte har mer än min man att prata om islam med. Alhamdulillah att jag har min man och han räcker gott och väl. För mig är Koranpodden väldigt uppskattad och jag kan lyssna på andra muslimer och konvertiter som pratar. Jag är väldigt tacksam för ert arbete. Alhamdulillah. Slutcitat. Att vara ett stöd till nya muslimer kunde aldrig ske utan Guds välvilja och det enorma stöd som Koranpodden har fått från sina lyssnare. Du kan enkelt bli månadsgivare och stötta Koranpoddens fortsatta arbete eller ge en enskild donation genom att gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på donation i huvudmenyn. Må Allah belöna dig för detta viktiga stöd. Okej, nu med försnack. Här är mitt samtal med Gulduren Barbro Höll, vars största källa till tröst och hjälp vid livets svåraste stunder blev hennes nyvunna tro.
Det är en stor ära att få besöka den här skolan och träffa dig, Gulduren, här inne på kontoret. Tack för att du tog dig tiden en söndag kväll.
Ja.
Ditt namn, Gulduren Barbro
Höll.
Yes. Gulduren förstår jag direkt att det är ett turkiskt namn, för jag har mina rötter från Turkiet, eller mina föräldrar är från Turkiet. Själv är jag född och uppväxt i Malmö. Men hur fick du namnet Gulduren?
Det var faktiskt, jag fick det namnet av bekanta när jag konverterade.
Mm.
De tyckte att, som många turkar tycker, att man ska byta namn när man konverterar, och då fick jag det namnet.
Ja. Men hur långt tillbaka... När konverterade du?
Jag konverterade 1994.
Okej. Okay. Och då lärde du känna turkar och så. Vad var det som gjorde att du valde att konvertera?
Jag hade letat efter någonting ända sedan jag var tidiga tonår.
Mm.
Jag hade en gudstro.
Som du hade fått
bra fråga, för att mina föräldrar är inte särskilt troende och inte särskilt religiösa.
Mm.
Men jag hade någonting som sa att det finns en gud där uppe som hjälper till och så. Jag var på väg att konfirmera mig men, och gick in all in i det. Men så helt plötsligt innan, då går man ju någon sån här sorts lovkurs eller vad man ska säga. Och precis innan det så bara, nej, jag ska inte gå.
Vad var det som fick dig att känna så?
Jag vet inte riktigt. Jag tror att det var treenigheten som inte riktigt lockade mig.
Mm.
Det var någonting som sa att, vadå? Jesus, Guds son, det går väl inte.
Mm.
Så för jag la ner.
Det är många som får presenter efter att man har...
Ja, precis. Sig. Men,
så
nej,
du gick hela vägen, men precis på slutet när man ska få alla presenter. Så.
Nej, det var inte det som var viktigt för mig då. Utan ja, men jag la ner i alla fall och sen så gick åren och jag hade fortfarande någonting som gjorde att jag sökte efter någonting att tro på, eller vad man ska säga. Eller någonting att luta sig emot.
Mm.
Sen träffade jag en man som började berätta om islam.
Mm.
Och det var som att jag hade hittat hem. Det var som att jag hade... Allting han berättade om islam som han kunde var liksom bara rätt för mig.
Vad var det för någonting han berättade som var rätt för dig?
Det var allting med att... saker och ting är förutbestämd, att man kan be om hjälp, att man kan jag hittade liksom ingenting i tron som jag inte trodde på, utan allting bara föll som ett pussel liksom. Det blev helt plötsligt så var allting bara rätt. Så jag lärde mig mer och försökte hitta kunskap då på den tiden, 1994.
Fast ingen internet.
Ingen internet och ingenting på svenska i princip, förutom Zetterstens Koran.
Yeah.
Vilket inte var jättehöjdare.
Mm.
Så att jag fick liksom söka mig fram ändå.
Borde du i Stockholm då också?
Ja, jag är född och uppvuxen här.
Fanns
en del skrifter från IIF, tror jag de hette.
Islamiska informationsföreningen.
Ja, precis.
Sen fanns det ett gäng här i Stockholm också, en systergäng, för jag kommer ihåg på 90-talet jag beställde böcker och de hade en liten bokhandel man kunde beställa genom att skriva liksom och så här. De skickade till mig Mohammed Knut Bernströms koranöversättning och de drev den här Minareten, eller vad heter den här tidningen?
Ja, just det. Jag träffade inte jättemycket konvertiter. Jag träffade mest turkar. Däremot några konvertiter, bland annat en av mina äldsta vänner är konvertit och henne jobbar jag faktiskt ihop med idag. Men det var väldigt sparsmakat med information, vilket gjorde att jag lärde mig turkiska för att kunna lära mig mer om religionen. Så att jag var väldigt aktiv. Och
hur lär man sig turkiska? Alltså det...
Ja, helt ärligt, jag vet inte hur jag lyckades. Jag gjorde det från mun till mun. Jag tror att om man har rätt avsikt så hjälper alla en att lära sig.
Och sen är turkarna ganska glada av att prata turkiska och ganska kassa på andra språk alltså.
Ja, då nu är det mycket, mycket bättre. Nu skulle jag nog ha klarat mig på svenska, men då... På 90-talet så pratade de ingen svenska. Så kvinnorna pratade inte svenska.
Mm.
Utan det var bara att sätta sig och lyssna och lära sig. Och det gjorde jag. Och det gick ganska snabbt. Så att efter ett tag så lyckades jag. Alltså jag pratade ju flytande turkiska.
Mm. Och då började du lära dig islam samtidigt som med turkiska. Du lyssnade på turkiska imamer och läste turkiska böcker och så vidare.
Precis, jag var väldigt mycket i den turkiska moskén och lyssnade på deras föreläsningar. Träffade många lärda kvinnor som lärde upp mig. Några av dem har jag fortfarande kontakt med än idag, som har liksom gett mig grunden, eller vad man ska säga. Så ja, det var liksom den vägen in, eller vad man ska säga.
För mig var det annorlunda, även om jag är född med liksom turkiska föräldrar, så själva porten in till islam för mig var genom Palestina främst och araber. Och Sverige är idag väldigt mångkulturellt, och det finns liksom somalier, araber, turkar och så. Finns det någon speciell liksom, touch eller smak av den här turkiska stilen av att undervisa islam och så här? Om du jämför det med andra.
De skiljer sig nog en hel del, tänker jag, för att de är väldigt, i alla fall den dit jag gick, så var de väldigt strikta och väldigt...
Jag brukar säga om den här turkiska islamundervisningen, den är väldigt så samurai, alltså att det är väldigt formalistiskt. Man ber på det här sättet, man håller händerna här.
Ja,
du får inte hålla händerna på något annat sätt. Mm. Du får inte sträcka ut dina fötter, för det är orespekt. Och det är,
exakt. Precis.
Så det är väldigt så här...
Ja, det är väldigt strikt.
Yeah.
Det är väldigt, väldigt strikt. Men också någonting som skiljer sig ganska rejält ifrån till exempel araberna eller vem du vill, somalierna. Att när man pratar om regler inom islam, så får man oftast bara höra att men det är så från en turk. Mm. Du får aldrig veta... Som till exempel araberna, de vill ju alltid ha bevis.
Mm.
Det får man aldrig från en turk. Yeah. Utan, ja men har imamen sagt att det är så, då är det så. Punkt. Yeah. Mm.
Och som en konvertit, jag tänker mig att det är ganska viktigt med liksom förklaring till varför det är på det sättet. Mm.
Jag lärde mig dock att under den perioden att jag inte ifrågasätta. För det är de väldigt, väldigt... bestämda med, att man ifrågasätter inte imamen, utan det imamen säger, det
Hoja
stämmer.
Hoja är rätt.
Ja, precis. Det som Hoja säger, det är så.
Ja.
Idag när jag, liksom x antal år senare, så kan jag väl se lite mjukare på det och kanske inte vara riktigt lika strikt som jag var för kanske 10 år sedan. Dels för att jag är äldre och känner att jag har en annan kunskap idag än vad jag hade då. Dels för att jag har fått andra infallsvinklar på hur man kan se på sin religion.
Ja, precis.
Jag känner att det kanske inte alltid är jättebra att vara jättestrikt. Visst ska man vara strikt och vara försiktig med vad man gör, men ibland så kanske det går in i absurdum på något sätt. Det blir lite för mycket.
Precis. Det som jag själv har ofta liksom kritiserat eller sett i den turkiska kommuniteten är att man har imamer som kommer under ett antal år och jobbar i Sverige och från Diyanet då. Och sen så åker de tillbaka. Och jag tycker att det har slått hårt emot den muslimska gruppen, eller turkisk muslimska gruppen i Sverige, för att ungdomarna har inte haft en imam som är född och uppväxt i Sverige som kan alla de kulturella referensramarna och sånt, utan de har bara kommit, gjort sitt jobb. Folk har inte kunnat vända sig till dem med sina vardagliga problem, för att de förstår inte samhället. Jag försöker ibland sätta mig i den situationen, att det brukar komma så många imamer från utlandet och ha jättetydliga och konkreta, så här ska man göra, men de har ingen aning om landet och hur landet fungerar och vilka utmaningar vi har här. Men jag tänker, om jag hade åkt till Turkiet och satt mig i en moské och börjat liksom berätta för folk hur de ska göra och tänka och tycka. Liksom, det är väldigt svårt. Och islam tar tillvara det liksom, kulturella rådande, liksom Imam Shafi, den fatwa han hade på ett ställe skiljer sig från den fatwa han gav på en annan plats, därför att tillståndet skiljer sig från folk.
Ja, men det är ju så. Men jag tycker att det har blivit bättre. Nu har inte jag rört mig just bland Diyanet. Men, och mina barn läser ju fortfarande, 2 av dem i alla fall. Men deras imamer, de är faktiskt, flera av dem är uppvuxna i Sverige och har åkt iväg för att bli imamer och kommit tillbaka. Och
det har skett en förändring, absolut.
Ja, och då får de en annan insikt i hur det är att vara ung i Sverige, för det är inte lätt.
Nej,
det är inte lätt alls. Och jag tror att det blir bara svårare och svårare för våra ungdomar att hamna rätt i livet och hamna rätt i sin tro. Så det är inte riktigt lika monotont, eller vad man ska säga. Alltså, det är inte lika... Och de vet lite bättre i alla fall.
Nej, det har hänt ganska mycket i förändringar, så att säga. Jag tänkte, det gick en tid och så öppnade en skola, Cordoba skolan, som jättestor och vacker lokal med många elever. Och som du har varit med från starten.
Mm.
Varför startade den här Cordoba skolan?
Vi startade egentligen som en förskola 1997. Då vår vd, som fortfarande är vår vd, var småbarnsmamma och såg att det var väldigt svårt att släppa ifrån sig sina barn till en vanlig svensk förskola. För att man känner sig inte riktigt trygg. Vi såg också att mammorna hade svårt att släppa ifrån sig barnen. De hade svårt att lita på förskolan. Så då startade Smångården 1997. Jag kom in på Smångården år 2000. Så det var relativt färskt fortfarande när jag kom in på
Smångården. Och hon som startade, hon var själv konvertit eller?
Hon är också konvertit, ja precis. Vi är idag 5 tjejer som äger Smångården.
Mm.
Och 4 av oss är konvertiter och en är marokkan. När vi startade Smångården då 97 så hade alla våra mammor var fortfarande hemma. Alltså de som lämnade sina barn till oss var fortfarande hemma. Ingen av dem jobbade, ingen av dem studerade. Idag så är den största delen av våra mammor i någon sorts skola eller någon sorts sysselsättning. De går i skolan eller jobbar eller ja, så. Vilket är en stor skillnad.
Mm.
Idag har vi 2 stora förskolor och en skola.
Mm.
Men vi ville också ge våra muslimska barn en grund att stå på. En identitet. Att vara stolta över sig själva. Stolta över sitt ursprung och sin religion. Vi har alltid varit väldigt måna om att vi ska ha väldigt blandade grupper. Så vi gör medvetet det valet att vi blandar nationaliteter både i barngrupperna och i bland personal.
Mm.
För att vi tror att vi kan lära oss mycket av varandra.
Hur stärker ni deras identitet rent praktiskt med några exempel? Det är från förskola till, ni har från, idag finns det från förskola till årskurs 9.
Precis.
Så det är en jättestor verksamhet.
Ja, det är jättestor verksamhet.
Vad är era kärn... vad ska vi säga, principer eller värdegrund?
Alltså mänsklighet framförallt, att vi är snälla mot varandra, att vi är hjälpsamma mot varandra, att vi är givmilda, oavsett vem mottagaren är.
Mm.
Vi försöker ju stärka dem i att de ska vara stolta över sig själva.
Mm.
Och stolta över sin religion och sin historia. Så vi lär dem en hel del historia. Det är ju därifrån Cordoba skolans namn kommer ifrån. Mm. För Cordoba var ju ett stort centrum nere i Spanien under Ottomanska riket. Där muslimer var väldigt i framkant på alla möjliga sätt. Många som hade uppfunnit saker och sådär.
Precis.
Så det är det vi tog vårt namn ifrån.
Mm.
Och det försöker vi lära våra barn, att ni kan bli vad som helst.
Så hur kan det se ut, med några exempel, från förskolanivå, att de ska vara stolta över sin identitet och tro? Hur kan det arbetet se ut för några som går i årskurs 9?
Årskurs 9 så pratar vi mycket om alltså hur man är bra som människa, framförallt.
Mm.
Och sen tar vi självklart in religionen i det också och pratar om hur man är bra, duktig som en muslim också.
Mm.
Men vi har till exempel våra högstadieelever har varit och delat ut filtar och mat till hemlösa i Stockholm.
Mm.
Och då är det vem som helst, det har inte varit några muslimer utan
nej,
det är...
Människor i nöd.
Precis, vi har ett samarbete med en organisation i England som heter Ilm to Amal.
Mm.
Knowledge to Action, som också handlar om att man ska göra gott oavsett vem som är mottagaren.
Mm.
Sådana saker gör vi. Mm. Vi, som du kanske såg ute på väggarna här, så tar vi upp olika uppfinningsmän och olika stora människor från islam historiskt som barnen får läsa om.
Mm.
Sådana saker.
Mm. Hur upplever föräldrarna skolan och den här miljön som de har?
Jag tänker att det är väl som de flesta skolor, att en del är jättenöjda och en del är mindre nöjda.
Mm.
System ser ut så idag att föräldrar har lätt att komma och lätt att gå.
Mm.
Kanske för lätt, tycker vi i alla fall, för att vi tror inte på att man ska byta skola så ofta.
Nej, det är inte så superbra.
Men övervägande så har vi nöjda föräldrar, det har vi.
Mm. Och eleverna, de har haft verksamheten sedan 1997, va?
Ja, 97 startade vår förskola och 2005 startade vi vår förskoleklass.
Mm.
Under många år så var förskoleklassen och lågstadiet som vi hade då bara inhyst i våra förskolelokaler. Så att det var väldigt, väldigt litet. Det var bara några klasser och blandade klasser, åldersintegrerat. 2014 flyttade vi till det här huset och då hade vi 70 elever med oss.
Mm.
Idag har vi ungefär 430 elever.
Ja, det är ganska mycket.
Och allt ifrån förskoleklass upp till årskurs 9. Ja, det är ganska stort.
Mm.
Men vi kan bli större.
Mm.
Vi kan ta emot flera elever om vi vill det.
Vad har du för arbetsuppgifter?
Jag är HR-chef över alla tre företagen. Vi har tre företag.
Mm.
Det är förskolorna och så är det skolan. Och så är det en cateringverksamhet som servar våra enheter med mat.
Så du jobbar mest med personalen?
Ja.
Rekrytering?
Precis.
Se till så att de har det bra, vidareutbildningar och allt?
Ja.
Hela...
Vidareutbildningarna har oftast rektor hand om, men rehabiliteringar, sådana saker.
Mm.
Och se till att allting funkar och se till att alla papper är i ordning och sådär.
Mm.
Så.
Har ni funderat på att kanske öppna i andra städer eller någonting sånt där?
Det har vi gjort.
Ja.
Vi har dock inte kommit så långt än. Det är väl kanske det som är nackdelen med att vara fem kvinnor, att vi är lite försiktiga. Kan vara en fördel också, tänker vi ibland. Att utveckla det här huset har tagit ganska mycket tid och ork ifrån oss.
Ja.
Då vi har fått renovera hela huset själva. Alltså inte själva utan men med egna pengar så att säga.
Mm.
Och det krävs ju ganska mycket.
Det krävs jättemycket.
Få det att funka.
Mm.
Men visst tänker vi på att vi ska utöka.
Men det är en friskola. Är det en friskola med religiös profil?
Ja.
Det är det?
Mm.
Okej. Okay. Det har varit ganska mycket debatt om det, speciellt med muslimska friskolor och så.
Ja.
Hur ser det ut på den debatten?
Vi har bjudit in de som debatterar hårt emot oss, men de flesta vill inte komma.
Okej, okay. Det var konstigt.
Ja, det är lite märkligt. Vi har bjudit in flera, men de har inte varit jätteintresserade av att komma hit. De
har redan bildat sig en uppfattning.
De har bildat sig en uppfattning och det är lite populistiskt att ha den uppfattningen också.
Mm.
De vet inte riktigt vad en religiös friskola är egentligen. Mm. Framförallt så vet de inte vad våran skola står för och inte står för. Det är väldigt lätt att stå och peka med hela handen och säga att de föder terrorister och allt vad det heter. Men vi gör ju tvärtom. Vi jobbar ju mot det. Vi
måste följa Skolverket.
Ja,
Skolinspektionen är här och kontrollerar.
Ja, och vi har haft inspektioner och de har gått jättebra.
Ja, kollar igenom ju allting.
Ja, och vi motverkar ju snarare extremism bland våra elever. För när vi ser att våra elever börjar dras åt fel håll, som vi anser är fel håll, och det är när man går mot extrema tankar, då tar vi ju tag i dem.
Och ni jobbar förebyggande, liksom ja. att skicka ut elever och dela ut filtar och alla de här sakerna, det är sånt som är positivt.
Så att, men visst är vi medvetna om att vi kanske en dag måste ta bort vår konfessionella inriktning om det är så att det skulle gå åt det hållet.
Har ni haft samarbete med kristna friskolor?
Det har vi.
Kring den här frågan?
Ja, och våran vd och våran rektor sitter i ett utskott där med regeringen där de har suttit och diskuterat just det här tillsammans med kristna friskolorna. För att de är ju de sitter ju lika illa till som vi i så fall.
Ja, precis. Men det känns som att man vill åt muslimerna så bara oj, ja. Det slår mot andra också. Vi ja. Vill egentligen inte det, men vi kan inte bara peka ut muslimer för då blir det liksom...
Ja, precis. Så är det absolut. Mm. Och det vet vi ju.
Och det vet de kristna också kanske?
Det vet de eller? Också. Men det är där, och det är just därför som de faktiskt har räckt ut handen till oss att ha ett samarbete. Och så våran vd och rektor har träffat dem några gånger och pratat. Och liksom, det var en skrivelse faktiskt som skrevs ganska nyligen om just det. Och Friskolans riksförbund har också varit inblandade i det. Mm. Så att debatten... fortgår ju. Men så länge...
Är ni med på utskottet? Har ni tänkt att driva frågan på andra sätt? Debattartiklar och liksom vara lite mer aggressiv ute i samhället för att lobba för och liksom presentera er sak. Jag tänker liksom, man kan ju YouTube-filmer eller...
Jo, våran vd har skrivit en debattartikel.
Okej.
Som bara lades ut i Järva... Vad heter den då? Järva Nyhetsbyrå heter den så. Ja. Men jag vet att Friskolans riksförbund har också citerat henne just för att vi har ganska bra samarbete med Friskolans riksförbund och de har varit här och tittat och ser att det är en helt vanlig skola. Precis.
För samtidigt har man ju en verksamhet att ta hand om, man kan liksom inte bedriva eller,
nej, alltså, det är just det
vi har... och driva de här frågorna, man måste ta hand om undervisningen och elevärenden och allt det där.
Ja, precis.
För det är ju det som är huvudfokuset, eleverna. Sen det där andra är liksom...
Ja, och vårt fokus har alltid varit eleverna. Mm. Och, så vi har väl hållit oss lite utanför. Men i dagens läge så måste man kanske göra sin röst hörd istället.
Ja, eftersom om man tar till exempel Moderaterna som har kommit ut med det här med att man ska förbjuda slöjan, om vi tittar på det. Förbjuda slöjan i skolorna. Vad tänker du rent spontant på det?
Rent spontant så tänker jag att har ingen rätt att ens fundera på vad någon har på huvudet. Liksom. Alltså, det är liksom, det är som att tvinga några andra att klä på sig. Liksom. Mm. Alltså, det är absurt. Varför pratar man inte med de som verkligen har en hijab på huvudet? För? Jag förstår inte varför man hela tiden pratas om, inte med. Om jag har valt att ha en hijab på huvudet så det är upp till mig. Det är inte upp till någon annan. Och de flesta barnen som finns här, alltså som finns i våra skolor och andra skolor som har hijab på huvudet, de är absolut inte tvingade av sina föräldrar. Snarare tvärtom. De flesta föräldrarna säger per automatik, nej, måste du verkligen sätta på dig hijaben? För att man vet vad som väntar dem. Jag är ju också förälder. Jag sa till min dotter från början när hon sa att hon skulle sätta på sig hijab. Jag sa, men du måste tänka igenom det ordentligt först. Och jag tror att de flesta föräldrarna gör så. Det är ingen förälder som tvingar på sin flicka en hijab.
Det är ingen som undersöker. Alla bara pratar om det.
Ja, alla bara pratar om oss. Varför pratar de inte med oss? Varför
pratar ovanför huvudet?
Vad är det som säger att jag är liksom förtryckt bara för att jag har en hijab på huvudet. Jag är inte ett dugg förtryckt. Det är mitt eget val. Snarare så anser jag mig förtryckt om någon skulle komma och säga att du måste ta av dig din hijab. Då är jag förtryckt. För då får jag inte bestämma själv.
Det måste vara ett fritt val. Alltså när man går till skolan.
Det måste vara precis som att någon vill ha visst märke på sig eller en viss sorts byxor på sig så måste vi kunna välja en hijab på huvudet.
Det finns de här som har invändningen, Och det här är en debatt också bland muslimer. Ska man skicka till en friskola med muslimsk profil, eller ska man låta barnen gå till en vanlig skola? Och då finns invändningen här att skickar man sina barn till en religiös friskola så är det som en skyddad verkstad. De träffar bara muslimer, de umgås bara med muslimer och så här. Och sen när de kommer ut i verkligheten så är ju inte verkligheten. Det finns människor av en annan tro. Vad har du för tankar kring det?
Nej, dels så, våra lärare är ju väldigt blandade. Vi har ju alltid från, vi har ganska många lärare som inte är muslimer alls.
Mm.
Och så har vi ju lärare som också är inte är särskilt religiösa. Alltså, även om de är muslimer så kanske de inte är så religiösa. Vi har väldigt stort spann på våra lärare. Och våra lärare gör ju allt precis som alla andra lärare gör och tar ut barnen i samhället och gör saker med dem och visar olika vägar. Så att, nej, jag kan inte tycka att de blir liksom, det är en skyddad verkstad, absolut inte.
Mm.
Utan de lär sig precis som alla andra saker och ser samhället. Och våra ungdomar är som alla andra ungdomar och gör bus. Precis som alla andra. Mm. Det finns liksom ingen skillnad.
Det är som en vanlig skola. Ah. Hör jag dig säga så att ni har utmaningar med föräldrar och liksom eleverna hittar på bus. Så det är, på ett sätt är det likt många andra skolor.
Ja, det är som,
med samma utmaningar och
jag
samma
ser
problem.
Ingen stor skillnad mellan den här skolan och andra skolor.
Mm.
Möjligtvis att barnen faktiskt blir bekräftade på ett annat sätt. För att de andra skolorna här runt omkring, där har ju barnen redan innan en stämpel på sig att ni kommer inte klara det här.
Ja.
Kommunala skolorna här omkring, då har vi bara 50% ungefär som går ut och får en gymnasiebehörighet. Och det är hemskt. Ja. Alltså det är liksom, vem vill skicka sitt barn till en skola där vartannat barn inte kommer in på gymnasiet? Så att,
ja, det är katastrof faktiskt.
Det är katastrof.
Det är forskare som har varnat om det här med när man kommer ut med sådana resultat och inte kan gå in på gymnasiet, så finns det, hur ska man klara av livet när man ska komma ut och söka jobb?
Och de skolorna har ofta lärare som inte har någon anknytning överhuvudtaget till eleverna, så eleverna kan inte de knyter inte an till dem, för att det är vi och dem.
Mm.
De känner inte att när de tittar på Britta 65 år som är lärare att jag skulle kunna bli som Britta.
Mm.
När de tittar på till exempel tjejerna här, tittar på våran till exempel rehab som har engelska och tittar på henne, åh, jag kan också bli som hon.
Mm.
Eller de tittar på Rashid som också är lärare som, ja, men jag kan faktiskt bli som Rashid.
Mm.
Jag kan faktiskt bli lärare. Och det tror jag, det är en enorm skillnad.
Mm.
Barnen måste kunna knyta an till den personen de har framför sig.
Precis, de måste kunna se. Det är samma sak som när man tittar på tv liksom idag. Jag har inte tv hemma, vilket jag är glad över. Men när man tittar på tv och tittar på alla program, det är liksom, det är bara blonda, vita människor på tv-rutan. Det är ju knappt några från orten eller någonting sånt som är med i tv-program. Det börjar bli lite ändringar på det där, kanske på barnprogram och så, men svårt att identifiera sig. Jag tänker också ganska mycket på Zlatan som började med liksom fotboll, och han berättade att när landslaget var bara blonda liksom. Mm. Han var den bland de första som kom ut och han mötte jättemycket motstånd, men han hade den här viljan och drivkraften att förändra. Och där tror jag skolan här kan hjälpa barnen med att de kan identifiera och se liksom förebilder och kunna bli som dem. Det tror jag betyder jättemycket. Det har varit en sån debatt, eller en kamp för mig själv när jag gick i skolan och alla lärare var liksom Britta och Sven, och man hade svårt att liksom se någon som har en liknande bakgrund som en själv. Så det betyder jättemycket, tror jag.
Ja, precis. Det är våra barn behöver. De behöver se att de kan bli som någon annan. Alltså att de behöver ha förebilder framför sig.
Mm.
Som de kan anknyta till och kan säga, men kolla, hon kommer också från orten. Han kommer också från orten.
Mm.
Han har också samma bakgrund som mig. Och om de har lyckats, så kan väl jag lyckas också.
Mm.
Det är kärnan.
Mm.
vi ska inte lära våra ungdomar att de inte kan, utan vi ska tro på dem. Vi ska tro att de kan. Mm. Sen kanske de har jättesvårt att komma dit. Självklart, det är ju fler, alltså många barn som har svårt att komma dit. Men mm. om vi tror på dem och säger att vi tror på dig, kom igen. Mm. Du kan lite till, lite till. Mm. Det är en annan sak än att bara bli sågad. Mm.
Ni har haft verksamheten ganska länge, så jag menar, eleverna har gått ut och så. Har du träffat gamla elever och sett var de har hamnat någonstans? Några som kanske har hälsat på?
Ja, vi har ju framförallt sett våra förskolebarn. Nu har skolbarnen inte riktigt... skolbarnen, vi har ju haft några nior som har gått ut och vi ser vi dem då och då, det gör vi. Men vi har ju till och med barn som har gått till våra förskolor som jobbar här. Mm. Vi har barn som har gått till förskolorna som har blivit läkare. Alltså vi har liksom... Så visst ser vi dem fortfarande. Och visst ser vi att vi har haft inflytande på deras liv. För de kommer fortfarande ihåg oss. Mm. Och kan komma ute på gatan. Och vi känner inte igen dem, men de känner igen oss. Och säger, åh, hej! Liksom och...
Man kan namnet och allting om man bara tittar. Eller var det? Jag känner igen det där.
Jo. Och liksom, så att vi ser ju att liksom, vi har ju haft ett inflytande på våra barn, absolut, det har vi haft. Och vi hoppas ju på att det går så bra som möjligt för dem. Mm. Sen finns det ju alltid de som inte gör det, men det finns absolut, det i alla klasser.
Ja. Man kan inte rädda alla, man kan försöka rädda så många man kan. Mm. Vad är din drivkraft som gör att du kommer till jobbet varje dag och jobbar på skolan?
Drivkraft, alltså det är både att se barnen och man ser barnen utvecklas, men även personalen utvecklas. Vi har personal som har börjat hos oss och knappt kunnat svenska. Mm. Och idag är de utbildade förskollärare. Och det är en lång väg. Mm. Och det är häftigt att se att de kan utvecklas så himla mycket. Från att knappt kunna göra sig förstådd till att faktiskt ha en högskoleutbildning.
Jag tror det är passionen för många lärare. Alltså för mig som lärare är det också liksom, Sally, vad är det som gör att du är lärare och vad får du ut av det? Det är att se den här personliga utvecklingen för eleven. Från att du först möter dem och se hur de lär sig och utvecklas och börjar använda sitt förnuft och kritiska sinnelag och så vidare. Det är fantastiskt att se och jobba med människor.
Jo, det sen känner nog vi allihopa att vi gör ju någonting för vårat umma. Vi gör ju någonting för våra muslimska barn och våra muslimska syskon. Mm. Det är en drivkraft också. Mm. Att se att folk känner sig trygga och kan utvecklas.
Ja. Mina gäster brukar få citera någonting ur Koranen. Har du något citat ur Koranen som du skulle vilja dela med dig av och dina funderingar och reflektioner kring det?
Jag har ju en favorit ayah som har följt mig i hela mitt liv, eller inte hela mitt liv, men hela mitt muslimska liv, ska jag väl säga. Som jag har lutat mig på under svåra stunder och gör det fortfarande. Jag sitter uppe på min vägg hemma. Och det är för inna mal usri yusra. Den betyder jättemycket för mig.
Vill du ge översättningen till dig?
Nu kommer jag inte på det.
Efter prövningen kommer lättnad.
Ja, precis.
Efter prövningen kommer lättnad. Upprepas två gånger.
Ja, den upprepas två gånger. Mm. Den har följt mig genom livet.
Mm. För jag upplever det här liksom, när man blir äldre och man har mer och mer ansvar så kommer prövningarna också. Mm. Och då behöver man tålamod och man behöver stöd och man behöver någonstans där man kan luta sig. För när man tänker tillbaka när man var barn eller gymnasietid, man hade inte så mycket ansvar. Nej. Men nu driver ni liksom skolor och då har hand om en hel personal och det är inte så lätt, speciellt när man jobbar på en arbetsplats med människor. Samtidigt som det är fantastiskt att jobba med barn och ungdomar och med människor så är det också stora utmaningar. För människor är olika, självklart. Människor har olika prövningar, råkar ut för saker och ting, någon blir sårad och man ska lösa alla de här grejerna. Så det där stödet, mm. det där jag finner, alltså tron betyder jättemycket. Mm. Och där jag tänker liksom, vad hade jag gjort utan min tro om jag hade stött på de prövningar som jag har haft i mitt liv? Vad hade jag kunnat luta mig mot?
Jag tror inte att, helt ärligt, jag tror inte att jag hade levt idag om jag inte hade haft min religion. Jag tror inte att jag skulle ha klarat av mitt liv som jag har gjort hittills. Mm. Utan jag skulle nog ha valt något helt annat.
Mm.
Jag tror inte jag skulle ha överlevt det. Mm. Faktiskt. Utan så religionen är otroligt, alltså den är mitt allt.
Mm.
Det har varit den jag har lutat mig på. Och när ingenting annat har hjälpt så har jag frågat alla om hjälp åtminstone. Och man får ju hjälp till slut.
Ja, när jag har berättat om min tro eller människor får reda på om min tro, så har jag ibland hört av vissa människor som säger, Sally, jag kan bli avundsjuk på den där tron som du och andra troende har, som ni kan luta er tillbaka. Mm. Är det något som du har fått höra av andra?
Eller? Jag tror inte, alltså jag har inte pratat jättemycket om min tro, tror jag, förrän nu. Utan den har funnits där bara. Men jag tror att mina nära faktiskt har sett att religionen har haft en stor betydelse i mitt liv. Nog större än vad de trodde från början. Alltså då tänker jag på mina föräldrar och mina syskon. För att det var det jag lutade mig på när jag hade det som värst. När livet var som kämpigast. Så var det min liksom, det jag lutar mig på hela tiden.
Jag tänkte avrunda med en sista fråga. Och det är, om du kunde prata med dig själv när du började praktisera islam. Du skulle kunna träffa Gulderen från, när var det du konverterade? 97 eller?
94.
94 till och med. Du träffar Gulderen från 94, precis konverterat. Vad hade du gett henne för råd under den resa som du har haft? Du har varit muslim sedan 94. Räknar inte på matten. 94. Mm. 94, 6 år där. Plus 19. Det är över 20 år.
Mm. 25.
25.
Snart 26. Jag skulle nog... Det är en jättesvår fråga, men jag tror att jag skulle ha tänkt att jag kanske ska ta in andra åsikter än bara väl, liksom specifika åsikter. Och kanske vidgat mitt nätverk redan då tidigt istället för att göra det 20 år senare typ.
Mm.
Jag skulle ha varit mer uppmärksam, tror jag, på vad som religionen verkligen påbjuder och inte.
Mm.
På vad... I vissa sammanhang får man väldigt starkt till sig att man ska bete sig på ett visst sätt. Eller man ska göra på ett visst sätt. Vilket kanske egentligen inte är så islamiskt, utan det är mera
kulturellt. Ja.
Jag skulle nog sagt till mig själv att vara lite mer uppmärksam på sådana saker.
Hur kan man vaska tron från kulturen?
Det är det som är så svårt. Det är det som är så... men det finns ju vissa saker som faktiskt är okej, och det finns vissa saker som inte är okej. Och jag tror att man måste... var mer uppmärksam, eller jag borde ha varit mer uppmärksam på vad som faktiskt är okej och inte. Och stått upp för mig själv lite mer än vad jag gjorde. Istället för att hänge mig så totalt till det som jag trodde var religion, fast det kanske inte var det. Utan att... ja, lära mig kanske vad som är rätt och fel egentligen.
Det där är jättebra rådgivning. Och det är sånt som tar 25 år för att komma fram till.
Ja, du gör ju det tyvärr. Och, ja.
Och jag hoppas att de som lyssnar, kanske som precis har börjat praktisera islam, jag tror de här orden är jätteviktiga.
Ja, man måste vara jätteförsiktig med den kulturella, det som är kulturellt, det som inte är i islam egentligen. Framförallt hur en kvinna ska bete sig och inte, för det finns kulturer som har väldigt starka åsikter om hur man ska bete sig som kvinna.
Jag har mina rötter i den turkiska, och även om det finns massor med fantastiska saker i den turkiska kulturen och så vidare, så finns det vissa grejer som inte är okej. Precis. Nej, så som precis. Det är inom all form av kultur eller liksom alla former, utan islam är en sak, kultur är en annan sak. Och ibland kan kulturen funka jättebra, men ibland så är den helt knasig upp mot väggarna. Och det tråkiga är när folk inte riktigt har den kunskapen att skilja på det där och kommer ur den kulturen och bara liksom säga till folk som är nya muslimer, men så här är islam, men det är den egentligen inte. Det är jättesvårt, det är väldigt avancerat, och det tar nu en 25 års resa för att komma fram till det här.
Ja, men det är klart, när man är ny muslim och ny konvertit, och där man får sagt till sig att man ska under inga omständigheter ifrågasätta sin man. Man ska under inga omständigheter säga nej. Man ska bara göra precis som en smake säger. Och han har rätt att göra precis vad som helst med dig. Då är det någonting som är fel. Då är det någonting som är fundamentalt fel. För det är inte islam. Islam säger inte att kvinnan ska bara vara tyst och lyssna. Och
om du läser islamisk historia så är det inte de kvinnorna man ser.
Nej,
de absolut tidigaste liksom, kvinnorna i islams historia, profetens hustru, följeslagarnas hustru, det var starka kvinnor. Det var inte några tysta, underkuvade kvinnor som inte fick komma till moskén, som inte hade någon plats som helst i moskén. Du vet, jag har åkt på semester till Turkiet. Nu blev det mycket Turkiet, så alla turkar får ursäkta. Men när man åker till Turkiet och man ska gå på fredagsbön, det finns liksom ingen plats för kvinnor. Nej. Överhuvudtaget. Min fru får liksom, hon kan inte ens komma in i moskén och be.
Nej.
Och det är man bara tänker, vadå? Jo, det finns en här, Burda Arkadan, här från denna bakdörren, något litet.
Ja, precis.
Och då får, alltså när du behandlar kvinnor på det sättet, att de inte har något utrymme i moskén, och det är inte bara moskén, utan andra institutioner. Ja, precis. Då kommer du få problem i samhället.
Ja.
Och då blir det så. Och blanda inte in religion och försöka rättfärdiga det genom religionen. Utan, ja.
Nej, men precis. Och när till och med alltså, företrädare för religionen så står och säger samma sak, då blir det väldigt svårt. För om man sitter och lyssnar på föreläsning efter föreläsning där man hela tiden pratar om att kvinnan ska vara lydig, kvinnan ska lyssna på sin man, kvinnan ska möta sin man med respekt, hon ska möta honom med ett leende oavsett hur hon mår och så vidare och så vidare. Hon ska ta emot precis vad som helst och han kan säga vad han vill med, till henne, han kan göra vad han vill med henne, han kan slå henne, det gör ingenting. Det är totalt fel och det måste man vara jätteförsiktig med att acceptera. För det är så svårt att ta sig ur det. För när man har man väl hamnat där och har man väl hamnat där ordentligt, då är det jättesvårt att ta sig ur det. Precis. Och det tar år. Det tar lång tid. Så det tycker jag är jätteviktigt för våra nya konvertiter, att man inte går med på att saker som inte känns bra. För känns det inte bra inuti dig själv, gå därifrån. Ja, gör precis. Inte.
Var kritisk.
Jag var kritisk mot dig själv och mot andra. Var lyhörd för dig själv. Känns det inte bra i hjärtat? Nej, men gå. Oftast har det ingenting med religionen att göra. Det har med personer att göra. Med liksom kultur att göra. Det är inte religionen i sig. Vi har jättemånga kvinnor, alltså jag vet jättemånga systrar som har, de lämnar islam när de lämnar sin man, därför att de har varit med om saker som de inte skulle behöva vara med om.
Ja, det är jättebra. Det du säger, och det är jätteviktigt, och det är viktigt att det kommer fram.
För att jätteviktigt.
Det här känner jag igen liksom. Skönt att ha med dig en inspelning och en podd, och speciellt hjälpa att få till en förändring. Det är därför det här samtalet och det som du berättar nu här är så viktigt att det kommer fram. För vi vill få till en förändring.
Ja, det är extremt viktigt. För att vi ser ju hur vårt umma ser ut idag. Vi ser att det är många som väljer islam.
Mm.
Och det är, mashallah, det är jättebra att de väljer islam. Det är liksom, det är den rätta religionen. Det är det vi tror på.
Mm.
Men det finns också många som lämnar i den stunden för att de har haft ett helvete i sitt äktenskap.
Precis. Och där allting har försvarats
med religionen.
Med religion,
precis. Ja. För det, jag har sett jättemånga sådana.
Mm.
För att det är så det rättfärdigas.
Mm.
Man tar religionen som stöd för någonting som en eget nefs vill ha. Liksom. Mm.
Och då vet man att partnern kommer att lyssna. Det är inte jag som säger så här.
Precis.
Det här är från högre makter.
Ja, exakt. Men, och det är ju självklart. För är du okunnig och ny inom islam och man känner någon sorts eufori över att ha hittat islam, såklart. Mm. För att det är ju liksom, det finns ju inget bättre.
Mm.
Om någon då står och berättar för en hur man ska bete sig, då tror man ju att den personen säger rätt saker och gör rätt saker och beter sig på rätt sätt.
Mm.
Sen att det kanske inte är så.
Mm.
Om man upplever saker som man absolut inte borde uppleva, då jag kan förstå att man går åt andra hållet efteråt.
Mm.
Jag gjorde inte det. Jag gick ännu mer, alltså jag tog stöd av min religion istället när jag hade det jobbigt. Men det är väldigt många som gör tvärtom.
Mm.
Och det är så synd. Jättetroende och praktiserande systrar går åt andra hållet.
Mm.
Och jag menar inte att jag dömer dem, för det gör jag absolut inte. Jag förstår att det är så det kan bli.
Mm.
För att man har upplevt sådana hemska saker så att man klarar inte av att hantera det.
Mm. Då bara lämnar man allting.
Ja, för man tror att det hjälper att lämna. Fast det gör ju inte det egentligen. Mm. Utan man ska bara lämna det ena, man ska lämna det fysiska, men ens tro ska man inte lämna. Den hjälper dig till oanade höjder.
Gulduren, de där orden får vara de sista för det här samtalet.
Mm.
Tusen tack för att du tog dig tiden och prata och att vi fick komma in här. Tusen tack. Salam alaikum.
Exakt.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Gulduren Barbro Höll. Något som jag tar med mig från mitt samtal tillsammans med Gulduren är vilken rik källa till tröst hennes tro är. Mycket inspirerande. På samma sätt som Gulduren utan sin tro inte hade varit den starka kvinna hon är idag, hade inte jag varit den person jag är idag. Vi hade inte tagit oss förbi livets prövningar utan att ha den kärlek och energi som Gud ger sina tjänare i prövande stunder. Det är en otrolig gåva, denna tro som Gud skänker till dem som är beredda att ta emot hans kärlek och förlåtelse. Men jag tar även med mig vikten av att skilja mellan kultur och tro, att vara källkritisk och veta att det som jag är uppväxt och uppfostrad med inte behöver nödvändigtvis vara en del av den muslimska läran. Stort tack till dig, Gulduren, för att du delade med dig av denna värdefulla kunskap och erfarenhet. Vad tar du själv med dig från detta samtal? Som vanligt är jag nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/118 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också mejla mig dina tankar på hej@koranpodden.se. Nästa vecka tar vi ledigt, men är tillbaks veckan därpå med poddavsnitt 119 och mitt samtal med den otroligt duktiga religionsvetaren och islamforskaren Simon Sorgenfri som är verksam vid Södertörns högskola. Vi pratar bland annat om hans banbrytande bok Islam i Sverige de första 1300 åren. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
Det var viktigt för dem att kunna samlas liksom. Men det är talande då att organisationen heter Turkislam, föreningen för religion och kultur. För det var minst lika viktigt för dem att kunna träffas, och det tror jag det är för de flesta som kommer till Sverige nu också, om man kommer från Somalia eller Irak eller vad det är då, att träffa andra landsmän och kunna tala sitt hemspråk, kunna äta hemlandets mat och fira högtider, men också då praktisera gudstjänst och så.
Missa som sagt inte nästa avsnitt då jag samtalar med religionsvetaren och islamforskaren Simon Sorgenfrey. Jag vill också påminna dig om att stötta Koranpodden genom att bli månadsgivare eller ge en enskild donation. Gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på donation i huvudmenyn. Jag tackar så mycket för ditt värdefulla stöd. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.